God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är första Thessalonikerbrevet del 13.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta vårt studium utav första Thessalonikerbrevet. Vi har kommit till det fjärde kapitlet, men vi ska börja med att be. Herre, så tackar vi dig att vi nu återigen får komma inför ditt ansikte, slå upp våra biblar och läsa vittnesbördet om dig och om din vilja. Vi ber att den här stunden ska få bli välsignad av dig, att din heliga ande som är vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om dig ska vila över oss. Att du ska verka i våra liv och öppna våra hjärtan för din vilja, för din goda vilja. Herre, hjälp oss att se djupare in i ditt väsen, lära känna dig allt bättre. Herre, låt oss få se den väg som du kallar oss att gå, och låt oss få mod och tro så att vi kan gå den vägen. Herre, låt oss få göra det tillsammans. Tack för att vi är inkallade i gemenskapen med Jesus Kristus, inkallade i gemenskapen med alla dina heliga. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Som sagt, första Thessalonikerbrevet. Många menar ju att det är det första, det äldsta brevet vi har i Nya Testamentet. Och kan man ju diskutera, det beror framförallt på hur man daterar Galaterbrevet, som ni vet. Och jag daterar ju det tidigare än första Thessalonikerbrevet av det skälet att det handlar ju om relationen till de judekristna. Alltså det var ju situationen innan de hedna kristna ens fanns. Så därför så, och det kan mycket väl också ha varit skrivet först utav alla breven, om man ser det rent sakligt. Man får välja där, göra ett val om Galaterbrevet är skrivet 48, 49 eller kanske 5, 10 år senare. Men hur som helst så är alltså första Thessalonikerbrevet ett av de första breven, skrivet år 51. Och det är ju skrivet till en församling som bestod av mest hedningar, det vill säga icke-judar. Och det är skrivet ifrån Korint. Han har precis grundat församlingen i Thessaloniki, kanske ett halvår innan brevet är skrivet bara. Och han har fått rapporter åtminstone en gång, kanske två gånger, ifrån Thessaloniki, ifrån Silas och Timoteus, kanske två gånger som sagt ifrån Timoteus. Så han har lite information och han är väldigt nöjd med hur det har utvecklat sig i Thessaloniki. Bara det faktum att församlingen har överlevt de där sex första månaderna, för det var ju en kraftig förföljelse. Särskilt ifrån de judar då som inte tog emot Paulus och det han förkunnade. De tyckte att han förstörde den judiska tron. Han som egentligen skulle vara den som försvarade den judiska tron. Och så skriver han det här brevet, och man kan ju, som ni vet vid det här laget, dela in ett brev på olika sätt. Kapitlen, avsnitten är ju gjorda på medeltiden någon gång. Grundtexten är allting skrivet i ett enda svep. Det är inte ens uppehåll mellan meningarna. Men man har gjort som så att man delat upp det i kapitel och versar för att det ska vara lättare att hitta för oss. Och det är vi nog rätt tacksamma för. Men sen då när man ska dela in det, så ett sätt att dela in Paulus breven, och jag tycker det är ett bra sätt, är att dela in det i två huvuddelar. Därför att den första halvan, eller första huvuddelen i praktiskt taget alla brev, det är ju undervisning om vem Gud är och vad Gud har gjort för oss. Alltså evangelium. För det måste vi först få upp ögonen för, och så måste vi se till att vi blir grundade i evangeliet och förstår evangeliet och vad det innebär att leva i relation med Gud. Sen kommer tillämpningarna. Ni vet ju hur det är, och det kan man höra från människor som inte har lärt känna Herren. Ja, men det är så mycket med att vara en kristen, och det man ska göra sig och man ska göra så. Nej, det är det inte alls. Först ska man bli en kristen innan man ska göra någonting överhuvudtaget. Så att det är ju en gåva, det kristna livet. Men sen när man har fått gåvan, då får ju det konsekvenser. Och det brukar vara den andra huvuddelen utav Paulus breven. Då brukar han ägna sig åt praktisk kristendom. Men det kan ju bara förstås i ljuset utav evangeliet. Och det där har jag sagt många gånger, och jag känner på mig det, att det kommer jag säga många gånger till, för det är så avgörande. Ligger förresten lite grann i den text som vi nu har framför oss också. För vi har gjort färdigt den första huvuddelen. Det var faktiskt ganska länge sedan vi gjorde det nu. Det slutar då med 3:e kapitlet, vers 13, det är ju 13 versar där. Där slutar första huvuddelen, och sen börjar den andra huvuddelen, 4:e kapitlet, vers 1, där vi ska börja idag. Och den första huvuddelen slutar ju med en mycket speciell vers, alltså 3:13. Och den nämns bara i all enkelhet här. Det står att Gud ska styrka våra hjärtan och göra oss oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader. Och så kommer den där meningen då: när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Han säger ju inte mera där, men han tar upp den tråden lite senare. För det här var en stor sak, inte bara för dem i Thessaloniki, utan överhuvudtaget bland de första kristna. Man väntade ivrigt på Jesu återkomst. Och därför så gjorde vi ett avbrott där mellan 3:e och 4:e kapitlet. Jag kommer inte ihåg nu om det var 2 delar eller kanske till och med 3 delar, då vi talade om den yttersta tiden och tusenårsriket. Det är ju svåra saker, och det väcker nya frågor när man ger sig på det. Men vi var tvungna att göra det som en bakgrund då för fortsättningen. Och sen är det då ganska anmärkningsvärt att den här tråden med återkomsten, den tar han upp först i 4:e kapitlets 13:e vers. Så att instucket emellan är kapitel 4 vers 1 till och med 12, som handlar om vanlig praktisk vardagskristendom. Och då måste man fundera över hur Paulus har disponerat materialet. Och då tror jag att det är på det sättet att, ja visst, vi kan tala om när Jesus ska komma åter, vi kan resonera om hur det kommer att vara när vi dör och så vidare. Alltså det här är ju stora frågor som är fyllda med filosofiskt sprängstoff också. Men Paulus, han tar ner allt det här och säger att det som är mest avgörande, det är hur vi lever i vår vardag. Det är för att det är det som avgör vilken relation vi kommer att ha till Jesu återkomst. Om vi kommer att kunna möta honom med glädje, eller om vi är ängsliga eller rent utav rädda för att bli dömda när han kommer tillbaka. Ja, det avgörs utav hur vår relation till Herren ser ut idag. Inte igår, inte imorgon, utan idag. Då vill vi göra riktigt konkret, så kan man ju tänka sig om, som de sa, det var inte minst i väckelsemötena förr i tiden, så var det ju ofta: tänk om Herren kommer tillbaka ikväll. Ja, den tanken kan man gott tänka sig. Då ska vi vara beredda. Och det hoppas jag och tror också att vi är. Vi ska återkomma till det, därför att här står det då om det praktiska kristna livet och vad det innebär att vara beredd. Och då är det verserna 1 till och med 12. Och hela den andra huvuddelen, vi kan ju säga det då, att verserna 1 till och med 12 är då det här vardagskristna tron. Alltså det handlar om ett liv i helgelse, står det i folkbibeln, i den överskriften där. Och sen kommer då nästa avsnitt, eller sista halvan där utav 4:e kapitlet, alltså från vers 13 och kapitlet ut till och med vers 18, där han börjar tala om det dödas uppståndelse och om att vi ska uppstå från de döda och varför vi ska uppstå från de döda. Och det ska ske på den yttersta dagen. Men sen så glider han ju över då till den yttersta dagen, och så tar han upp den här tråden. Så det ena ger det andra där. Och sen fortsätter det i kapitel 5, vers 1 till och med 11, som handlar om när Jesus ska komma tillbaka. Och för att säga det i förväg, så kan man väl säga att vi vet inte när han ska komma tillbaka, och det säger Paulus också. Så han uppmanar oss att vi ska vara vakna och beredda när helst Herren kommer. Och sen resten av kapitlet, eller i alla fall från vers 12 till och med 22, I femte kapitlet så är det förmaningar i mera allmän form, alltså allmänna råd. Och så kommer en slutönskan eller en avslutning. Det är en spännande avslutning skulle jag vilja säga. Vi får se när vi kommer dit, för där talar han i 23 versen om ande, själ och kropp. Och det där är en sån där viktig fråga. Nu är det många som menar att man inte kan dra så stora växlar på de där uttrycken ande, själ och kropp. Men det är ju viktigt rent allmänt vilken syn vi har på människan och hur vi betraktar oss själva eller varandra. Så där får vi nog ta lite extra tid till synen på människan som Guds avbild. Nåja, då går vi då till det första delen i den här andra huvuddelen, alltså vers 1 till och med 12. Jag undrar om vi kan läsa 1 till och med 8 till att börja med. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja, att ni helgas. Att ni avhåller er från otukt och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär, liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför den som nu avvisar detta avvisar inte en människa utan Gud som har gett er sin helige ande. Jag tror jag läser 9 till och med 12 också, så får vi hela det här avsnittet i sin helhet. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert arbete med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något. Så där har vi hans beskrivning av det kristna vardagslivet. Ett liv i helgelse. Helgelse är ett sånt där specialord som vi använder oss av. Det finns ju i skriften, men det hänger ihop med helig och att vi ska göras heliga. Vi ska helgas, bli heliga. Det betyder inte att vi inte är heliga, utan tvärtom, vi är förklarade heliga av Gud. Och just därför så ska det också förverkligas, vår helighet. Och det är den processen som är helgelse. Och helgelse hänger alltså ihop med vardagslivet. Och det är ganska intressant. Det är alltså inte något märkligt eller något svårt eller något annorlunda, eller att man måste studera eller att man måste bete sig på ett visst sätt. Utan det handlar helt enkelt om livsföring. Men det är ett Guds verk. Det är Gud som helgar oss. Och det är därför han sänder sin helige ande. För den helige ande vill helga oss, göra oss heliga. Vi kan inte göra oss själva heliga. Men vi kan ta emot det som en gåva. Och vi kan samverka med Gud. Eller kanske man skulle uttrycka det negativt. Vi kan göra emot Guds vilja. För den själviskheten finns fortfarande hos oss. Så länge vi lever i den här gamla fallna människonaturen. Och det är här vi ska se upp. Men man kan förstå att de i Thessaloniki nu, och nu utgår jag ifrån eller tänker framförallt på att det här är hedna kristna, det vill säga de var inte särskilt fostrade i att tänka i helighetstermer, att Gud är helig och att vi måste vara heliga och så. För så tänkte ju inte hedningarna, utan de hade en helt annan kultur. Och då kan man tänka sig att nu har de då blivit kristna. Det vill säga, de har räddats ur den hedniska världen. De har räddats ur detta att vara okunniga om Gud. De har fått upp ögonen för Guds son Jesus Kristus, och de har tagits in i Jesus Kristus. De har blivit hans lärjungar, och de har sannolikt också ganska så påtagligt upplevt en förvandling i sina liv, upplevt Guds kraft, och kan säga ja och amen till att mitt liv har blivit förändrat. Och så kommer då frågorna: vad betyder detta i praktiken? På vilket sätt kommer nu mitt kristna liv, eller mitt nya liv, att skilja sig ifrån det gamla? Och så uppstår en massa frågor. Och så vet vi då att de som hade judisk bakgrund och de som hade hednisk bakgrund, ja, för all del inom de här båda grupperna också, så fanns det då olika uppfattningar om vad som krävs och vad som inte krävs. Måste man leva under lagen? Måste man anstränga sig? Måste man vara på ett visst sätt? Och den där diskussionen fortgår ju. Och i synnerhet fortgår den ifall man inte har lärt känna evangeliet. För evangeliet säger oss att den kampen egentligen, ja, i grund så är ju den kampen en icke-kamp. Den är ju slut. Vi har ju inte den kampen. Vi behöver inte anstränga oss för att bli kristna eller för att bli heliga. Vi har med all vår begåvning, alla våra försyndelser, allt detta har vi har övergivit oss själva. Vi är korsfästa med Kristus. Vi är begravda i dopet. Det livet och den kampen som det innebar att leva utan gemenskap med Gud, den kampen har inte vi längre. Utan evangeliet säger oss att Jesus Kristus har gjort allt för oss. Han har nu blivit vår Herre. Han har tagit oss till sig. Våra liv tillhör honom. Hans liv är vårt liv. Vi är förenade med honom. Och det är ett liv i den helige ande. Och den kamp som vi nu har, det är egentligen kampen att inte följa det här gamla syndfulla som drar i oss, den kötsliga naturen. För att använda bilden, när Israels barn vandrar genom öknen och de tycker det är så besvärligt, och det är det ju också, då längtar de tillbaka till slaveriet i Egypten. Så är det för en människa som har blivit kristen. Det börjar så bra, men sen så blir det så besvärligt att vara kristen, och så längtar man tillbaka till att bestämma själv och vara som man själv vill, och bekväm och lättjefull. Så där finns ju en kamp. Men då har vi fått den helige ande. Om vi bara fäster ögonen på den helige ande och har den livsinriktningen, så ordnar det sig med resten. Jag tänkte på några ord här som kanske är nyanser, och ni får väl pröva det själva, för jag vet inte om det är helt genomtänkt. Men detta med den nya livsstilen, eller det nya livet som vi kristna har, det är ju ett resultat utav att vi faktiskt har ett nytt liv. Annars skulle det inte gå. Så vi måste, utgångspunkten och hela ditt och mitt liv relaterar ju till den grundfaktum att vi har ett nytt liv. Detta nya liv leder till en ny livsinriktning. Då har jag inte sagt för mycket, jag har inte sagt för lite. Men i det livet som vi har, så får vi en ny inriktning. Och vi kommer att bemöda oss om en ny livsföring. Det är ju först därefter som det kommer att ta sig uttryck uppenbarligen i en ny livsstil. Så livsstilen är ju ett resultat utav att vi är vända mot Kristus, och att vi har en ny livsinriktning, en ny viljeinriktning och en ny livsföring. Vi har en viss disciplin kanske på vårt kristna liv, och vi lyssnar till predikningar och vi går till nattvarden och så. Det där har vi lagt oss till med. Det gör den nya livsinriktningen. Och det ger resultat på sikt. Så nytt liv, ny livsinriktning, ny livsföring, nya rutiner, discipliner, och så blir det en ny livsstil. Det här är ju en process som pågår genom hela livet. Men vi kan inte ha det gamla livet och leva självupptagna och gå åt fel håll och ha en felaktig livsinriktning, och samtidigt tro att vi ska bli helgade och samtidigt tro att vi ska få en ny livsstil. Och här tror jag tyvärr att att det finns många som lurar sig själva. Man tror alltså att man kan leva som om ingenting har hänt, och att man kan leva på det gamla sättet, och att man faller för alla frestelser, och så förklarar man bort det och skyller det ifrån sig, och så är man på fel väg helt enkelt, va? Och därför så behövs hela tiden den här förmaningen. Och den här förmaningen, den är aldrig omöjlig. Därför att om Herren säger till dig eller till mig: du ska vara helig, eller du ska leva ett lugnt och stilla liv, som jag kommer ihåg att det stod här, eller du ska arbeta med dina händer, så är det inte en förmaning som vi kommer att uppfatta som ett ok eller som en börda, utan vi vet instinktivt: ja, just det, det var ju det som jag, det var ju det livet jag fick av Herren. Och därför så träffar alltså förmaningens ord är inte lagiskhet, utan förmaningens ord är ett evangelium som tröstar och uppmuntrar oss att, och får oss att besinna att ja, men vi har ju ett nytt liv, en ny livsinriktning. Jag vet ju det. Så den hjälper oss alltså. Och den är nödvändig. Därför att om vi inte får den hjälpen och det biståndet, så är risken stor att vi ändå glider tillbaka till slaveriet i Egypten. Det är ju det här som Paulus kallar för, alltså att ha den här livsinriktningen, att dagligen leva i relationen till Herren, göra det till en vana att tacka Gud för det han har gjort för oss, göra det till en vana att lyfta sina ögon till honom, att bära fram både sina tillgångar och sina skulder, så att säga, till Gud. Det är det som är den goda kampen. Om du tittar i, nu har vi första Thessalonikerbrevet, men efteråt så kommer andra Thessalonikerbrevet, så kommer första Timoteusbrevet. Där är det första Timoteusbrevet. Där talas om den goda kampen. Det är Paulus som använder det uttrycket. Han förmanar där i vers 18 Timoteus, och så slutar den versen med att han säger till Timoteus att han ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Jag älskar det där uttrycket, den goda kampen. Verkligen uppskattar det mycket, därför att under så många år i mitt kristna liv så har jag upplevt kampen som kristen som den onda kampen, som den svåra kampen, som den dåliga kampen, som kampen jag alltid förlorar. Men att det blir på det sättet, och jag tror att det är så för många kristna, det beror på att man har felaktig utgångspunkt. Man har alltså inte förstått evangeliets rikedom. Man har inte förstått hur mycket Kristus faktiskt har älskat mig och hur mycket han har gjort för mig. Utan man tänker den tanken: jag skulle vilja bli en bättre kristen. Det vill säga, du är inte nöjd med det kristna liv som Herren har gett dig, utan du tänker att du skulle vilja ha det lite bättre. Och där lurar man sig själv. Och tänker man då att man ska ha, jag skulle vilja ha ett lite bättre kristenliv, då kan man antingen lyckas genom sina ansträngningar, vilket oftast leder till ett visst högmod och självgodhet, eller också så misslyckas man, och då tycker man att man är en dålig människa. Det blir fel hur man än gör alltså. Så det här måste man ta sig igenom. Och jag vet inte om det är självklart enkelt för människor som blir kristna idag, eller om det är en kamp som är svår att kämpa och som många av er eller de som lyssnar har kämpat under decennier. Jag kan inte svara på det. Jag vet bara hur det har varit för mig själv. Men när jag själv har tagit mig igenom den kampen och själv inte längre kämpar den kampen, utan jag är nöjd med det som Kristus har gjort för mig, jag tackar Kristus för det han har gjort för mig, då upphör kampen, och då förvandlas den till den goda kampen. Kampen upphör ju inte i den meningen, ja, kampen upphör ju i den meningen att jag behöver inte övervinna synden, jag behöver inte uppfylla lagen, jag behöver inte ta mig kragen, jag behöver inte vara rädd för döden. Men utan det är den dåliga kampen som jag aldrig kan vinna, utan kampen är ju att att bekänna tron, att leva kvar vid nattvardsbordet, att fördjupa sig i bibelordet, att bära fram vittnesbördet och berättelsen för andra och så vidare, va? Det kan ju vara en kamp emellanåt. Det ska ju ske spontant, och det gör det många gånger, men inte alltid. Utan där får man liksom stanna upp och besinna sig, besinna vad Herren har gjort för oss. Och här står det att den kampen, och det tror jag är en nyckel, och därför så vill jag ta det här bibelordet, den kampen, alltså den goda kampen. Jag tycker om uttrycket också, därför att i uttrycket ligger ju att vi alltid får seger. Annars är det inte en god kamp om vi förlorar. Men saken är att när vi vänder oss till Herren, alltså den goda kampen, vänder oss till Herren och ber till Herren, då ger han oss ju alltid det vi behöver. Så den kampen slutar ju alltid med seger. Han håller inte tillbaka sin nåd och barmhärtighet. Det bara fortsätter att komma hela tiden, hela tiden. Det är väl en god kamp, en underbar kamp. Men den ska kämpas, här står det två saker. Den ska kämpas i tro. Alltså, och det är tron här, är ju inte, det kanske, jag vet inte hur det står i grekiska, om det borde översättas med genom tro till exempel. Alltså som en, där tron blir mera som ett instrument, som ett redskap. Genom tron tar jag emot det här. Det är alltså inte tron i den meningen att man, nu ska jag tro det här, nu ska jag tro det här. Men det är alltså genom tron, det ska utkämpas i tron, och säga, jag måste våga tro att det här är rätt och riktigt. Jag måste ju våga tro på Gud och våga tro att det Jesus har gjort för mig är rätt och riktigt. Den förvissningen, den tron, den tilliten till Gud behöver finnas där. För börjar jag tänka som så att nej, det här stämmer nog inte, eller det här är nog helt fel, och Gud lurar nog mig, och jag är nog en dålig, förstår, då sker det inte genom tron, och då blir det ingen god kamp. Så tron och trosgemenskapen är en grundförutsättning. Och likaså som det står här sen, med ett rent samvete. Därför att tron vilar i ett rent samvete. Och ett trasigt samvete, ett sprucket samvete eller trasigt sönderslitet samvete, gör att tron rinner rakt igenom. Då kan inte tron bäras. Då behöver finnas ett rent samvete. Ja, men hur kan man då ha ett rent samvete? Det kan man väl inte ha. Vi är ju inte fullkomliga, någon av oss, och vi vet ju att vi gör sånt som är fel och tänker fel och så vidare. Ja, men man har inte rent samvete på grund av vad man själv har presterat eller vad man själv inte har presterat. Man har rent samvete därför att Jesu, Guds sons blod, renar mig från all synd. Rent samvete kan jag ha därför att min försvarsadvokat frikänner mig. Min försvarsadvokat Jesus Kristus talar för min sak. Rent samvete kan jag ha därför att hans offer, försoningsoffret på Golgata, det täcker mina synder. Hans upphöjande på korset bär bort min skuld. Och eftersom hans verk är godkänt utav fadern, så måste också jag godkänna hans verk. Jag kan ha rent samvete på grund av vad Jesus har gjort. Och Jesu, Guds sons blod, renar oss ifrån dåligt samvete, står det i Hebreerbrevet. Alltså kan jag ha, det här låter kanske konstigt i någons öron, men jag får säga det ändå, vi kan ha rent samvete fastän vi inte borde ha det. Vi kan vara stolta inför Gud fast vi inte borde vara det. Därför att vi är det inte på grund av vad vi själva har gjort, utan på grund av den gåva som han har gett oss, på grund av vad han har gjort, på grund av gåvan Jesus Kristus. Alla förmaningar, alla uppmuntrande ord, talar positivt till mig när jag befinner mig i den här situationen. Jag blir peppad utav förmaningarna. Det där med den goda kampen, det kommer igen sen i 6:e kapitlet. Där säger han igen i vers 12. Ja, vi kan ta vers 11 också. Nej, vi kan till och med ta vers 10. Här kan vi läsa hela brevet, tror jag, bara säga. Men och titta i vers 10, så står andra meningen i vers 10. Då skriver Paulus: i sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron. Alltså de var felvända, felaktig livsinriktning. Man hade begär efter pengar, man fick en inriktning efter pengar, och så ville man bort sig från tron och vållar sig själv mycket lidande. Och så fortsätter, det här kan hända en kristen också, vi ska strax komma till det, men med ett annat exempel då. Och så säger han: men du, Guds man, håll dig borta från sånt. Det är alltså förmaningens ord. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Alltså ha den livsinriktningen. Be till Gud om sådant istället. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet och så vidare. Så att leva som en kristen och vandra som en kristen, det är en god kamp. Och den sker med den helige ande som livgivaren, som motorn i det hela. Inte någonting som jag gör i min egen kraft. Därför kan jag inte heller berömma mig av det. Utan jag kan bara tacka Gud för det, de processer som äger rum i mitt liv. Och de processer som äger rum i mitt liv och i ditt liv, i den här goda kampen. För hela mitt liv är ju en god kamp nu. För jag är ju på väg mot himmelen. I den goda kampen, i de processerna som äger rum, så finns alla de omständigheter som jag är med om under en dag. Alltså, när vi kliver upp på morgonen och blir irriterade över att jag inte hade någon mjölk i kylskåpet till flingorna för jag glömde köpa det, så är det en process som är indragen i den här trons goda kamp. Varje moment under dagen, och nu ska jag gå till jobbet och jag är 5 minuter för sen, och den stressen kommer, allt det som sker, eller om vi kan ta positiva saker också. Jag får beröm av någon som tycker att det var fantastiskt gjort, och jag vet att det var ju bra gjort. Det var verkligen tacksam för att det blev som det blev. Det hör också till helgelsens kamp. Alltså allt som händer, sjukdomar, olyckor, död, allting är intaget i den här goda kampen. Och när allting tas in i den här goda kampen, när mitt liv blir integrerat, när jag får ett helt liv inför Gud, så att jag lever med hela mitt hjärta inför Gud, då samverkar allting i den här helgelsens kamp. Det här tänker man ju inte på varje gång, men vi kan öva oss i att tänka in det vi är med om mer och mer. Jag tror att det var lättare för de första kristna att förstå det här som jag talar om, för de hade inte den belastningen som det ju faktiskt är att ha vuxit upp i Svenska kyrkan, eller i ett lutherskt, ibland ortodox sammanhang, där vi har en sån betoning på syndabekännelse och avlösning. Det är ju det vi håller på med i mångt och mycket, va? Och det blir en obalans i det kristna livet. Vi talar ju väldigt lite om Jesu Kristi herravälde ibland oss, och hur han härskar ibland oss, och hur han vill vara med oss i vardagslivet. Och ja, ungefär så som jag har försökt tala om det nu, att man inkorporerar allting i det hela, va? Och att Jesus är Herren över allting. Så därför blir det svårare för oss att förstå. Jesus, han sa att porten är trång och vägen är smal som leder till livet. Den är så smal, skulle jag vilja säga, så att den är omöjlig att gå annat än i den heliga ande. Annat än just på det här sättet, som en god kamp i Kristus. Och på ena sidan så har jag detta att, ja, nu är jag kristen, nu får jag göra som jag själv vill. Nu är jag ju frälst och nu är jag förlåten och nu kan jag leva som om ingenting har hänt. Det är liksom ena dikt, alltså en sorts libertinism, en självsvåldighet som är otäck när man möter den bland kristna. Eller också så är det andra sidan diket, där man går med böjd rygg och tycker att man aldrig räcker till, och jag är en dålig kristen och jag borde varit på ett annat sätt och nu har jag gjort fel igen. Det är de två dikerna. Vi behöver leva i Kristus, och vandra efter hans ande, det vill säga leva av evangeliet i den goda kampen och ta in allt där. Och det här har blivit så tydligt, det här märker jag att nu börjar jag nästan predika här som jag inte skrivit upp, men det som jag har lagt märke till, inte minst under senare år, det är att ja, kristen, det vill ju alla kalla sig. Och kristen, ja, det är man ju, alla som är döpta är ju på ett sätt kristna, de är ju intagna i Kristus. Ja, men de är ju kallade att vara lärjungar. Ja, lärjungar, det ska vi ju vara till Jesus, men det är ju många kristna som inte är lärjungar. Jaha, börjar det bli skillnad på folk här nu då? Ja, så finns det de lärjungarna då som tycker att de inte räcker till och som tycker att de haltar på båda sidorna, är kluvna i sitt hjärta. Och så tänker jag, ja, men är man lärjunge, då ska man ju älska Gud med hela sitt hjärta. Ja, men det kan ju ingen. Jo, men det måste man ju göra. Och så hamnar jag som jag trodde. Då trodde jag att jag hamnade i ett elitistiskt tänkande. Det är bara de som tjänar Gud med hela sitt hjärta, bara de är egentligen riktiga kristna. Och det var ju en skrämmande tanke, ända tills jag inser att det faktiskt är på det sättet. Ja, men hur kan du säga så då? Jo, därför att en människa som inte följer Jesus med hela sitt hjärta utan med kluvet hjärta får det jättejobbigt. För det är den människan som hela tiden hamnar i det här att man räcker inte till och nu är jag duktig och jag skulle varit annorlunda och så vidare. Där hamnar man när man inte går helt och hållet med Kristus. Om man är införstådd med att jag tillhör Kristus helt och fullt, jag släpper andra, Jesus är Herren och jag vill tjäna honom med hela mitt hjärta, älska honom av hela mitt hjärta, hela min själ och av all min kraft. Det låter fanatiskt, men om jag tar det steget, då blir allting mycket enklare. För i detta finns ju också alla svårigheterna, alla tillkortakommandena, det har jag också med mig. Och jag behöver inte vara rädd för det, för det är intaget i Kristus alltihop. Och Kristus är min Herre över livets alla områden. Och jag märker det inte minst i cellgrupperna där vi talar rätt så mycket om lärjungaskap och där vi samtalar med varandra om vad vi vill, hur vi vill bli brukade utav Herren i tjänst och så vidare. Så märker jag att det finns människor också där, eller kanske särskilt där, jag vet inte, som tycker att nah, men nu börjar det bli lite för mycket. Och varför säger man så för? Eller säger man så därför att det är för mycket? Nej. Utan man säger så därför att man inte bejakar alltet. Man orkar inte med alltet. Men tar man steget in i alltet, så att man blir så att säga helt inriktad på Kristus, så blir saker och ting mycket lättare. Man blir inte bättre, men det blir enklare. Därför att man blir enfaldig så att säga. Man är inte kluven i sitt hjärta, utan man blir enfaldig och man blir upptagen med Kristus. Och det här tror jag var, jag vet inte om jag säger för mycket, men jag tror i stort sett att detta var en självklarhet för de första kristna i Thessaloniki eller de andra församlingarna. Och jag märker också att det är ganska så, ja, kanske, ja, och självklart nästan för de som blir omvända i vuxen ålder och som inte har så att säga vuxit upp med kristen tradition. Och det är inte så svårt att förstå, därför att när en vuxen människa, jag tänker på flera stycken nu, omvänder sig till Kristus, så är de så medvetna om vad de lämnar och vad de säger ja till. De säger ja till att Jesus ska bestämma nu. Det är det man säger ja till. Så det ligger där ifrån begynnelsen. Och på det sättet så tror jag att nykristna eller människor som har blivit omvända i vuxen ålder, precis som de här kristna i Thessaloniki, och de var väl sådana, de flesta av dem, de hade lättare att förstå de här texterna när Paulus började tala om det nya livet och det nya livets villkor. De hade inga svårigheter med det, utan de, tvärtom, så tycker de, ja, men det är ju underbart, nu ska vi arbeta med våra händer och nu så ska vi sätta en ära i att överflöda ännu mer och så vidare, va? De uppfattar det som något positivt. Inte som många kan uppfatta det i vår tid. Oj vad jobbigt, oj vad lagiskt, så här får man ju inte gå på. Nu så ska vi se här då. Nu har vi inte kommit så långt precis, hörni, men om vi tittar där på första versen. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Då står det skall här i svenska översättningen. Och det låter ju då lite jobbigt. Och då ska ni veta det att i grekiskan så står det måste. Alltså då skulle man kunna översätta det: för övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni måste leva för att behaga Gud. Men då hör till saken att det finns två ord, grekiska ord för måste. Och det som står här är ordet di. Och di betyder måste. Det ska översättas som måste, eller översatt med skall här, va? Eller måste. Det betyder inte att man måste. Ja, hur menar jag nu? Jo, det betyder att, alltså, jag har ett nytt liv. Jag vill gå åt det hållet och vinna det eviga livet. Jaha, är det då? Ja, då måste du gå den vägen. Så betyder det. Men det är fullt frivilligt. Det är ingen som måste gå den vägen. Gå vilken väg ni vill. Men om ni ska gå den vägen, då måste ni göra på det här sättet. Så det är två olika ord. Och det är samma sak vi brukar tänka. Ibland så säger man att Jesus var tvungen, alltså att han måste dö för våra synder. Nej, det måste han inte alls. Det var helt frivilligt för honom. Han var inte tvungen att dö för våra synder. Men om han hade ambitionen, eller om han ville försona mänskligheten med Gud, ja, då måste han göra det. Så, och det var ju, men han gjorde det frivilligt, som sagt. Och på samma sätt är det med de här beskrivningarna som kommer. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni måste leva för att behaga Gud. Så det hade de fått mycket undervisning om. Och vi vet det från andra texter, kristna texter ifrån den här tiden, för det finns ju sådana. Så är det ganska starkt betonat just det här, det som vi kallar för den kristna etiken. Alltså det är ganska mycket utrymme i andra brev från den här tiden om hur det kristna livet skulle vara. Och det blir ju helt missförstått utav vår tid om man inte förstår det här. Alltså det nya livet som de hade tagit emot, evangeliets ord, det låg där som en självklar grund hos dem. De var fyllda med Guds ande och med Guds kraft, och de längtade efter att få förverkliga det kristna livet. Och så blev det precis som det blir här då, de här instruktionerna. Katekes heter det på grekiska. Katekesen som de fick. Det är det som Martin Luther knöt an till och tog upp. Lägg märke till att det står bröder där också. Därför att det här är också en sån där viktig sak som hör ihop med det här som vi pratar om nu. Nämligen detta att när man har blivit en kristen, då är man icke ensam, utan då ingår man i en syskonskara. Så man, och det är också en sån där sak som vi har emot oss nu i vår tid, i modernismens tidevarv, som vi för sig håller på att lämna nu, men som ändå har präglat oss, nämligen individualismen. Individualismen som säger att vi ska klara oss själva och vi ska gå våra egna vägar och ska, alltså när man blir en kristen, du kanske var en ensam, men det som hände var att Gud tog dig och så satte han in dig i Jesus Kristus, in i sin familj, in i en gemenskap. Så även om du var ensam, så är du per definition inte ensam när du är en kristen. För du har hur många bröder och systrar som helst. Men det betyder ju också att då måste man ju leva i förhållande till bröder och systrar. Plötsligt så är du inte ensam ansvarig för din livsstil, för din livsföring. Utan du är ett föredöme för andra kristna. Och du ska relatera till andra kristna, främst till Kristus själv. Och så finns det då en gemensam livsinriktning för alla oss som vill vara kristna. Alla oss som vill vara Kristi efterföljare har en gemensam livsinriktning. Och det finns mycket som förenar oss också när det gäller livsföring och vårt sätt att lägga upp våra liv och våra rutiner. Han skriver då vidare. Jag förresten ska säga det också där, hur ni ska leva för att behaga Gud. Ordet leva där på grekiska kan också översättas vandra. Det är ju samma sak på grekiska. Att leva och att vandra. Livet är en vandring, en livsvandring. Och så är det. Det är ingen av oss som står stilla. Ibland så tycker vi det kanske. Ibland kanske till och med tycker det går bakåt. Men vi står aldrig stilla. Utan vi är alltid på vandring. Genom hela livet. Och vi är på väg emot målet. Vare sig vi tänker så eller inte, så är det så. Vi är på väg mot målet. Det kommer ett slut. Vi är på väg. Och det är frågan om hur vi är på väg. Hur vi lever. På vilket sätt vi lever fram till den yttersta dagen. Och det hade han då undervisat ganska ordentligt om, vad jag förstår. Och så säger han vidare då: nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Så han, och det är också ganska härligt att ni vet ju vilka föreskrifter. Det är ungefär, han egentligen behöver inte skriva det han skriver här nu. För han har ju sagt det. Men han skriver det i alla fall för att påminna dem och för att uppmuntra dem. Att ge dem ny inspiration. Det läste vi också i första kapitlet, inte minst hur de fick beröm av Paulus för att de verkligen levde så som de hade fått höra att de skulle leva. Ni vet vilka föreskrifter vi vet. Nu sen så kommer det då, nu ska vi se om vi hinner med det här. Det var väldigt vad tiden gick idag. Sen så kommer det då ett exempel som har att göra med otukt. Det vore bra om vi hann med det, fast det är rätt så mycket. Men vi ska se här nu. Jag läser där i vers 3. Vers 3. Ja. Detta är Guds vilja, att ni helgas. Att ni avhåller er från otukt och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud. Så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Här är tre saker som Paulus säger som vi behöver ta upp. Men det han varnar för är alltså att de ska fångas av det som man kallar för hedningarna här. Deras lidelser och begär som hedningarna har. Vi måste komma ihåg det att Thessaloniki ligger alltså i Makedonien. Det var ju en nygrundad stad. Det var massor med folk från olika kulturer. Det var präglat utav andra religioner. Och det var ett promiskuöst leverne som bara den. Vi vet att de hade ju tusentals anställda som prostituerade där till exempel. Vi vet också att i den kulturen ansågs det inte fel. Så att gå till en prostituerad till exempel, eller att leva på det sättet, det ansågs inte fel. Det ansågs som var fullt normalt. Så den här regeln var för Thessalonikerna, eller i den grekiska kulturen, var väldigt underlig. Och därför tror jag att Paulus tar det här exemplet. Men för judarna var det här viktigt, därför att Gud hade ju så att säga utvalt och friat till det judiska folket, ingått ett förbund, ett äktenskapsliknande förbund med sitt folk. Och Gud skulle vara trogen i det förbundet, och folket skulle vara troget emot sin Gud. Det här förbundstroheten går ju som en tråd genom hela den judiska historien och är så att säga ett föredöme också för människors förhållande till varandra enligt det bibliska sättet att se det. Det gick på tvärs emot det grekiska. Nu har de här blivit kristna och nu ska de leva efter ett bibliskt föredöme som var främmande för sin kultur. Det finns tre stycken varningar här. Det första är när han säger här, det har vi redan pratat om kan jag säga förresten, detta att det är Guds vilja att vi helgas. Men så kommer det tre saker. Det första, att ni avhåller er ifrån otukt. Det heter på grekiska porneia, otukt, porneia. Och porneia har, det är ganska vid betydelse. Så att den första betydelsen är den som jag redan har sagt. Det är att gå till prostituerade. Det är vad ordet betyder. Och han säger att man ska avhålla sig från det. Men det finns en vidare betydelse. Och det ser man till exempel i den engelska översättningen. Jag läser ju en kommentar här till New International Version. Den engelska översättningen. Där står det att man ska avhålla sig från sexuell immorality. Alltså från sexuell omoral. Och då är det mycket vidare än att bara gå till en prostituerad. Därför då handlar det om alla möjliga sexuella avvikelser. Det är liksom, det kan ju vara i princip vad som helst utanför äktenskapet. Och det är därför som alltså äktenskapet är ju viktigt för de bibeltroende, därför att det är en avbild utav förhållandet mellan Gud och Guds folk. Det är det som går igen i förhållandet mellan mannen och kvinnan. Unikt för världsbefolkningen, men icke desto mindre sant bibliskt. Så det är därför som vi talar om att sexuallivet hör hemma inom äktenskapet. Men sen kan det också betyda en tredje sak, det här otukt. Och det kan betyda, otukt är det när man lever i ett äktenskap som egentligen är ogiltigt. Och när jag kommenterade Matteus evangeliet så gick jag igenom det här noggrant, så att jag ber få hänvisa dit. För där säger ju Jesus i Matteus 5:32, den som skiljer sig för annat än för otukt skull. Och det kommer igen sen i Matteus 19, om det är början där också. Det kan ni se när ni slår upp det. Där syftar förmodligen otukt på alltså äktenskap som är ingångna i förbjudna led. Så kan det ju vara i Sverige också. Nu händer ju inte det, för vi har noggranna hindersprövningar. Men alltså, vem som helst får inte gifta sig med vem som helst. Och det finns ju lagar om det i tredje Mosebok förstås. Det finns lagar i Sveriges lag. Man måste till exempel vara 18 år. Man får inte vara omyndigförklarad. Man får inte vara för nära släkt och så vidare. Om sådana människor ingår i äktenskap med varandra, då kallas det för otukt på bibelspråk. Och då ska det ogiltigt förklaras. Så det har lite olika betydelser. Men jag tror att man får ta med alla de där betydelserna i det här uttrycket, att vi ska avhålla oss från otukt. Sen så står det för det andra, och det här är då lite mer komplicerat. Det står att vi ska veta att skaffa oss en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Och då ställs vi inför ett språkligt problem, inför ett översättningsproblem. För hustru här, skrev oss på grekiska, det betyder egentligen kärl, redskap. Och det är någonting helt annat. Men det ordet kan användas i bildlig mening om en människa. Vi kan tala, ni kan titta till exempel i Romarbrevet. Jag hade Apostlagärningarna 9:15, det behöver vi inte slå upp. Jag har Romarbrevet 9:22, det kan vi titta på, för där är det tydligt. Och ska vi titta på ett annat ställe sen också. Romarbrevet 9:22. Ja, eller 21 kan vi ta till och med. Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett skevoss för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens skevoss som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga? Och så vidare. Han talar ju här om människor. Krukmakaren som gör leret, det är ju Gud som gör människor, så blir det kärl. Så här används ordet skevoss eller kärl i överförd mening om en människa. På samma sätt är det andra Tim 2:21. Det ska vi inte slå upp. Men vi ska slå upp första Petrus 3:7. Första Petrus 3:7. Där står det nämligen så här. Det handlar om förhållandet mellan man och hustru. Hela kapitlet, eller första delen av kapitlet. Och så står det i slutet där på vers 7. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är det svagare skivoss, kärlet. visa dem aktning som medarvingas. Ni känner ju väl igen den versen, att man talar om kvinnan som det svagare kärlet. Men man använder uttrycket kärl. Nu är då frågan, om du går tillbaka till första Thessalonikerbrevet där vi håller på, kapitel 4, vers 4. När det står att var en ska veta att skaffa sig en skivos. Vad det betyder, om det ska översättas hustru eller om det ska översättas på något annat sätt. Och då så ser jag här att det är en liten not. Jag tänkte inte på den när jag förberedde mig, men jag kände ju till den då. Då ser jag i noten här på, i Folkbibeln 4:4. Grekiskan har här ett ovanligt ord för hustru, skrev oss, vilket egentligen betyder kärl, redskap och medhjälpare. Och då är det så här, håll i er nu. Då översätter NIV, den engelska översättningen, men också Bibel 2000, om det är någon som sitter med den, på det här sättet: var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära. Det är alltså över, det har man översatt skivos till kärl, alltså till mitt eget kärl. Inte till min hustru som kärlet, utan till mig som kärlet. Var och en, alltså varje man i det här fallet då, va, som det talas till, ska veta att kontrollera eller sköta om sitt eget kärl, sin egen kropp. Så det är två helt olika saker, två helt olika översättningar. Jag tror faktiskt att folkbibeln ligger närmast sanningen här. Av det enkla skälet att han har ju talat om att vi inte ska begå otukt. Och nästa steg så säger han då, i enlighet med det, ni ska hålla kroppen i helgd och ära, avskilt inför Gud. Det är ju logiskt, eller hur? Men att börja tala om att man ska skaffa sig en hustru, det är inte lika näraliggande. För det är inte det sammanhanget handlar om här. Och så får man se det i sitt sammanhang. Och sen det sista då, vi ska försöka hinna med det också. Den tredje uppmaningen som finns där, det är att man ska passa på sig själv så att man inte går för långt i vers 6 och förorättar sin broder. Och där uppfattar vi det som att det handlar om äktenskapsbrott. Alltså här, det Jesus talar om att inte se på sin nästas hustru och ännu mindre att begå äktenskapsbrott i praktisk handling. Och det är det det handlar om här också. Så det tredje han säger, att om man gör det, då förorättar man sin broder. Om man är på sin broders hustru, så att säga. Och då hänger alla de där tre förmaningarna tillsammans. Alltså avhålla sig från otukt, hålla reda på sin egen kropp och inte förorätta, gå för långt så att man förorättar sin broder. Om det sen är kroppsligt eller själsligt eller mentalt, så att säga, va? Då hänger det ihop. Så jag tror inte att man behöver blanda in att man ska skaffa sig hustru i det där. Men där de tvistade lärde. Dessutom tror jag att de där tre förmaningarna då, om att avhålla sig från här, de var alltså extra. Det är ett exempel på ett helgat liv. Men det är ett väldigt klargörande exempel i den miljö som Thessalonikerna levde i, för att inte tala om den miljö som vi själva lever i. Men skulle jag säga det här som jag har sagt till er nu i Värnamo Nyheter, då kan ni räkna med insändare. Och ändå skulle jag stå för vartenda ord. Eller hur? För vi lever ju också i en sån miljö. Alltså är det här viktigt, och varför är det viktigt? Jag kanske hinner med det också, sista då, va. Det står så här i vers 7: Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige ande. Så att om jag skulle begå ett äktenskapsbrott, medvetet välja det, så gör jag fel redan där i. Men sen gör jag i tillägg till det, så gör jag fel i att jag förnekar Guds andes verk i mitt liv, vilket gör dubbelt värre. Så det blir dubbelfel. Våran livsinriktning, det är ett helgat liv, och Gud har kallat oss till det. Vi är avskilda från honom, och vi ska lysa som stjärnor och vara föredömen i den här världen. Vi ska vittna om Guds trofasthet, och vi ska leva i trogenhet och i trofasthet med varandra.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över första Thessalonikerbrevet. Det här var del 13. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.